Halleluja, tack Jesus. Åh Fader, jag bara tackar och prisar dig. Och vi har varit välkomna dig helige ande. Tack att vi får prisa dig, upphöja dig. Att vi som har kommit hit, du ser våra hjärtan. Du vet att vi söker inte oss själva. Vi söker ingenting annat än att ditt namn skulle bli ärat. Att ditt rike skulle utbredas i de här bygderna. Och vi tackar dig Fader för du känner våra hjärtan. Du vet det vi har gått igenom. Du vet smärta, sorg, bekymmer, kamp. Du känner oro för det vi står inför i vår tid. Tackar dig Fader för du bara ser våra hjärtan. Jag bara tackar dig helige ande. Helige ande, helige ande. Halleluja. Sangrando la soria, sagrast elidria. Åh, bara kom helige ande. Tala till oss idag, uppmuntra vår ande. Hjälp oss att kunna se att det omöjliga kan bli möjligt. Att när det är som mest nattsvart, då är ditt ljus så nära, Herre. Och jag bara tackar dig för det, Fader. I Jesu namn. Låt ditt ord få gå in i våra hjärtan. I Jesu namn vi ber. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Halleluja. Ja. Ja, det känns lite speciellt att stå här inför så lite folk. Vi skulle kunna ha bönemöte. Det känns så. Ja, vi kan be sen. Ska dela lite grann som finns på mitt hjärta. Alla vi som sitter här, jag tror vi är medvetna om det andliga läget i Sverige. Och jag tror att de flesta vet ungefär vad jag finns på kartan och varför jag reser runt. Och det har blivit mycket i andra länder sedan jag var här sist. Men jag känner också en väldigt, väldigt stor nöd, oro inför vårt eget land faktiskt. Jag gör det. Inte bara för en äldre generation utan minst lika mycket för min egen generation som är en mellangeneration. Jag är ju 40 plus 43 år. Ser ju min äldsta son, vår äldsta son är 20 år gammal, Jakob, och han är med ute en del nu, börjar vara och predikar, och jag lär honom det, hur man flödar det profetiska. Det är underbart att se att det finns ungdomar som brinner. Och i våran lilla församling, för att jag har ju valt, som jag sa igår, som en uppmuntran till oss. Jag har valt att bo kvar i norra Värmland, bott där i 20 års tid och har väl haft mina chanser att flytta så här, men jag har aldrig känt en dragningskraft till det, för att det är inte bättre någon annanstans. Ibland så säger man att grannens gräsmatta är grönare, men det innebär att man har vattnat sin egen för dåligt, va? Så att vi har stannat och vi har byggt församling och vi har byggt från scratch. Och precis som ni vet så går det i vågor och så här. Men det är så underbart att se att i det som är även ett litet sammanhang, så kanske det är där det föds mest karaktär. De ungdomar i vår församling nu som växer upp, som är mellan 15 och 20. Det är ett bra gäng har blivit. Och det trodde vi inte för 10 år sedan att det skulle ha. Det vi har idag. Så ser man att det har formats en karaktär. Det har formats en lyhördhet. Vi har lärt dem att bedja. Det första vi undervisade om, det är andedopet. Sen har en del varit ute och slattrat lite så här. Och det har vi sagt att det får de göra då. Lära sig av sina misstag. Men de vet alltid att det finns en öppen famn tillbaka i församlingen. Och det har varit lite för mycket av det ena och det andra. Men det kanske inte har varit en frälsningsfråga, men det har varit en befrielsefråga. Men så vi har sett hur våra ungdomar i vår tid har fått tag i någonting. Och jag var predikare på två platser för 2 veckor sedan, en lördag söndag, och då var inte mer än 20-25 mil bort. Så jag tog med mig 10 ungdomar och så satt de precis bänken bakom mig, en hel rad, så där du vet. En ganska stor pingkyrka. Allting jättefint ordnat och flygel och fint låsningsteam och ni vet allt det där. Och så gick mötesledaren fram och så sa han lite högkyrkligt, tyckte jag då, att vi skulle lägga gudstjänsten i Herrens händer och så vi skulle stå upp och så skulle vi be. Och det är så underbart när man står på första bänken då och så har man de här 10 stycken bakom, så hör man hur maskineriet går igång. Ungdomarna står med upplyfta händer och så börjar de bara spruta tungotal. och be för gudstjänsten och be för mig som sitter där, vet du. De ber för Morgan, de ber för ordet och de ber för församlingen, de ber för platsen, och man hör som det profetiska böner, och det bara, du vet, så jag vände mig om lite försiktigt så här och tittade lite på övriga församlingen, kanske 112, vet du. Det var ju stone face, det var ju dead face. Det var stendöda, de var riktigt så här. Så de tittade ju mest på mina ungdomar som var med, hur de betedde sig, istället för att koppla på. Och då kände jag så här liksom, att det beror inte på vilken kontext man är i. Jag har rest i 21 år. Det beror inte på hur stor församlingen är eller om det finns nog mycket roligt eller för ungdomarna. Det handlar om Guds närvaro. Att vi som är äldre, vi har ett ansvar att förmedla det som är äkta och det som består. Och det som faktiskt håller genom hela livet. Jag tror på att Guds rike, evangeliet, ska vara så lätt att ta emot så att barn ska kunna ta emot det. Det finns inga överkurser i Guds rike. På en del bibelskolor så finns det material på slutet, så står det överkurs för dig som vill gå längre. Jag fattar ingenting. Men en annan fråga. Så att jag vill uppmuntra oss att säga så här, att det handlar alltid om våra hjärtan. Har gjort i alla år. Och vi kan lägga fokus på allt som är runt omkring oss. Men tänk om lärjungarna skulle ha gjort det. De följde Jesus. De levde nära Jesus. Och därför klarade de också av. Det var en som svek dem. Men de andra 11, de levde nära Jesus. Så det handlar alltid om våra hjärtan. Och jag tror att personligen så har jag slutat många, många år sedan att bedja om väckelse på det sättet som man bad när jag växte upp. Att man låste in sig i kyrkan och så bad man, käre Gud, sänd människor genom hörhåll och sänd människor till mötena. Som att det skulle vara viktigt. Det är inte viktigast. Det viktigaste är att vi lever ett apostoliskt liv, vi ska komma till det, i vår tid och gör skillnad i människors liv. Och att Gud vill resa upp profetiska församlingar. Ska vi läsa lite Guds ord ändå då? Ska vi göra det? Om vi läser från Esra bok. Det vet ju att Esra och Sakaria, Nehemja, Haggai är ju böcker som är ganska samtida. Och det är profetiska böcker. Och jag sa igår att jag personligen, när jag studerar Guds ord, så läser jag väldigt mycket i de här profetiska böckerna. För jag upplever att precis som Lars-Åke var inne på, jag tycker det är så fint med Lars-Åke, för att han har verkligen ett hjärta för församlingen. Och det är ingen självklarhet idag när jag reser runt och möter pastorer, ledare, att man känner den här, att man känner verkligen en innerlighet, för att säga så. Och det känner jag i hela bygden här. Ni som är här, en innerlighet. Utan för många har det blivit ett jobb att vara ledare idag. Man blir äldstebroder eller man blir församlingstjänare för att det var ingen annan som tog det. Så då får väl jag ta det då. Ställa upp. Men innerlighet. Och jag tror att när man läser i Esra bok och Nehemja, Sakaria, Haggai, att det här nya templet ska återupprättas, så är det en bild på församlingen när jag läser den. Och jag är helt övertygad om att det är så här, att Gud har bestämt att han vill administrera sitt rike genom församlingen. Så det har aldrig funnits tid för sol och karriär eller, utan Gud har bestämt att det är församlingen som han vill arbeta genom. Och naturligtvis så är det så att fienden attackerar ju allt det som har med förbund att göra. Och som jag ser är det tre förbund som attackeras idag. Det är ju Israel, det är äktenskapsförbundet och så är det Guds församling genom det nya förbundet. Och så jag tror att, eller vi är väl där redan, vi lever i det, att kampen är så märkbar i Guds församling. Bara det att vi är så få här idag, för mig, det har jag har inga problem med det. Men jag har sagt på många platser att prioritering, om man älskar någonting och vill ha någonting och vill vara del av någonting, så gör man allt man kan som står i ens makt att vara med. Och församlingen är viktig. Jag är en del av församlingen. Och när vi läser i Esra bok, och vi läser från kapitel 1, vi ska bara snabbt titta på någonting här som jag tror är viktigt för vår tid. Jag har lite PowerPoint-grejer sen. Vi ska se om vi ska ta det. Sen kanske vi får vänta lite. Så står det så här. Det hände i den persiske kungen Koresh första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas, så påverkade Herren den persiske kungens Koresh sinne, så att han över hela sitt rike lät utropa följande som också skriftligt kungjordes. Så säger Koresh kungen i Persien: Herren himlens Gud har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. De bland er som tillhör hans folk må bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herren Israels Guds hus, och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem, och så vidare. Men det står att för att Herrens ord genom profeten Jeremia skulle uppfyllas, så påverkar Herren Koresh sinne. Så Gud använder ibland människor, kungar, regenter, användes för att få sin vilja igenom. Och vi brukar ju säga att vi lever i en profetisk tid, och vi förstår inte allt som sker. Men jag förstår en sak, att allt det som sker har ett syfte. Och även i vår tid nu, när vi upplever hur det är ett avfall i Kristi kropp. Jag påstår och säger att Guds församling är för väldigt många som är en del av den, så är den inte helig längre. Församlingen är inte helig. Man struntar i den. Man pratar skit om ledarna. Man ärar inte sin pastor. Man kommer och går som man vill. Man bryr sig inte. Man ger inte tionde. Och man letar fel. Och allt det här tenderar till att bara sprida ut sig faktiskt, som man får använda bibliskt språk, som en cancertumör över hela vårt land. Så församlingen på något sätt utarmas genom att vi inte älskar församlingen. Inifrån. Precis det Lars Åker var inne på. Kampen och smärtan och så vidare. Och därför är det så viktigt att förstå att Guds församling är helig. Om vi säger så här som vi sa igår, vi längtar efter väckelse, vi längtar efter genombrott, vi ska be igenom. Allt det här som vi predikar, allt det här vi står för, allt det har Gud tänkt ska administreras inom församlingen. Det är inte församlingens namn som ska bli synlig, det är ju hans rike som ska bli synligt. Men och Jesus ska bli känd, ingen pastor. Vi sa det igår att ordet var ju separerat från lärjungarna. Det står ju gång på gång i den första kristna församlingen att det var ordet som hade framgång. Och den kristna gemenskapen var helig för människor. Det var en helig gemenskap. Så jag är helt övertygad om, jag tror vi lever i en tid när Gud vill upprätta sin församling igen. Och det är det som ligger på mitt hjärta lite grann för det jag hade tänkt att säga kanske så mycket mer om idag. Vi ska be också mycket här. Men att Gud vill upprätta sin församling. Och församlingen är inte en kulturell sak som liksom ska vara förenlig med svensk kultur eller samhällsstruktur. Utan Guds församling, Guds rike, har en egen kultur. Det är Guds rikes kultur. Så Guds rike, det står ju att vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska vi få allt andra. Jesus själv talar väldigt mycket om Guds rike. Men det står inte så jättemycket om vad Guds rike är för någonting. Men Guds rike för mig, det är två saker. Jag har Bibeln på min sida. Det är där hans vilja sker. Där är Guds rike. Och så är Guds rike där hans herravälde råder. Där han får vara herre. Där vi underordnar oss. Alltså är det ingen automatik i att bara för att man är med i en församling eller att en församling finns till, så finns det ingen automatik att Guds rike råder där. Utan den västerländska kulturen med en konsumtionsmentalitet har kommit in i Kristi kropp. Och det egocentriska har kommit in i Kristi kropp genom en kultur som vi har anammat och släppt in i våra församlingar, så har det som har varit Guds rikets kultur blandats upp med vår svenska kultur, och så har det blivit en enda grå massa. Och sen har heligheten försvunnit i våra församlingar, och sen tror vi plötsligt att församlingen, det är liksom en förening bland alla andra. Och liksom vi kan bete oss hur som helst, vi kan säga vad som helst och vi kan synda lite och det är ingen som märker någonting, utan vi kan vara med ändå. Ja, det finns nåd och det finns förlåtelse och det finns en väg tillbaka. Men det är det jag talar om. Jag talar om att Gud vill ha en församling där hans kraft råder. Där hans herravälde råder. Och det är genom församlingen som Guds rike ska bli synligt i vår tid. Amen. Är vi med på det? Har ni en annan åsikt så får ni skriva till mig sen. Och när jag läser Esra bok i kapitel 4. Om vi tittar här nu. Ni hinner inte gå in på allt som ligger på mitt hjärta. Men jag tror alla vi är eniga. Men jag vill ha det sagt som ett statement i andevärlden. Det är därför jag är här. I all enkelhet. Då står det så här från kapitel 4. Att när motståndarna till Juda och Benjamin. Alltså det fanns motståndare. När de fick höra att de som hade kommit tillbaka från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren Israels Gud, då gick de till Zerubabel och huvudmännen för familjerna och så sa de till dem så här: låt oss bygga tillsammans med er. För vi söker er Gud liksom ni. Och vi har offrat åt honom ända sedan den assyriske kungen Esarhaddon lät föra oss hit. Alltså, de var motståndare. Och så ville de vara med och bygga upp templet. Så de säger så här: men vi har sökt eran Gud precis som ni har gjort, och vi har gjort det och det, så vi är minsann lika goda som ni, så vi vill nu vara med och bygga upp templet. Men då säger Zerubabel och Jesua och de övriga huvudmännen säger så här till dessa som var motståndare. De sa en sak med sin mun, men de hade ett annat motiv i sitt hjärta. Och då säger de så här, och det här är raka puckar: ni får inte tillsammans med oss bygga ett hus åt vår Gud. Vi ska själva bygga huset åt Herren Israels Gud, så som den persiska kungen Koresh har befallt oss. Så man stänger ute några stycken som vill vara med och bygga. Och det kan ju synas då vara väldigt knepigt. Men jag tror att precis som det var då så är det nu. Att för mig, så om Guds herravälde ska upprättas i vårt land, om Guds församling ska vara en maktfaktor i samhället, det vi kallar för den apostoliska församlingen, och jag har en del powerpoint-bilder på det sen. En apostolisk församling är alltså en församling som bryter igenom. En apostolisk församling har sin grund i apostlagärningarna, för det var en apostolisk församling. Man la grunden, man bröt igenom, man multiplicerade och man sände ut människor, och det utgick kraft ifrån församlingen. Om det ska kunna fungera i vår tid, då kan inte vem som helst vara med och bygga i den apostoliska församlingen. Det kan bara de vara som har ödmjukats inför Gud, som har förlorat sig själv och inte har egna motiv och egna dolda agendor. Och allt vad maktstrukturer och positionstänkande som finns i vår tid. Det som har med ett enda stor överskrift är demokrati. Där alla har en röst och alla säger: men jag tycker och jag vill. Jag har aldrig sedan jag var liten förstått mig på demokrati. Demokratin är bra, men demokratin används på ett felaktigt sätt. Det här har jag jättemycket att säga om. Men det innebär att en ny församling som får se jättemånga bli frälsta i en demokratisk församling, som en parentes nu, och så döper man dem till Kristus och så blir de automatiskt medlemmar i församlingen. De kan ju rösta bort precis allting. Fast de inte har någon andlig erfarenhet överhuvudtaget. Jag har sett exempel på det i Norge. När väckelsen har kommit och så har man döpt människor som är, de är knappt torr bakom öronen. Och så har de fått en rösträtt. Och sen har man haft församlingsmöten, vet ni. Och så har man då röstat bort både de som inte tycker som dem. Och så har allting bara fallit. Det är inte att vara en apostolisk församling. Gud har bestämt enligt Efeserbrevet 4:11 att det finns tjänstegåvor, apostlar, profeter, herdar, lärare och evangelister som ska utrusta de heliga till tjänst för människor, till församlingen. Och sen nådegåvorna finns till för alla som anden själv ger, för de som ännu inte tror i första hand. Och när vi läser att de fick inte vara med, då står det i vers 4 att folket i landet gjorde judarna modfällda. Så att de avskräcktes från att bygga vidare. Sen ledde de män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet så länge Koresh kungen levde. Alltså det fanns en djävulsk strategi. När man inte fick som man ville så lejde man onda män som grusade de planer som Gud hade bestämt. Och jag upplever att vi är i Sverige ett läge när Gud har bestämt att hans församling ska vara en obefläckad och en ren församling. Det är hans tanke. Där ska det inte finnas makt, kamp. Det ska inte finnas synd, omoral, förtal, förakt. Det ska finnas förlåtelse, kärlek, upprättelse. Men det ska finnas ett hjärta för Guds rike. Och det står, jag tror det är i första krönikeboken 12:32 att det fanns män som förstod tiden. Vi måste få församlingar som förstår vår tid. Att vi lever i en profetisk tid. Och det som hände då, det händer nu. Jag ser det över hela vårt land. Att väldigt många är modfällda och man har avskräckts att gå vidare med det som Gud en gång sa. Därför att man har lyssnat på fienden och man har gått in i klings med fienden. Alltså människor som inte haft rena motiv. Och så har man tappat kraft och energi. Och det här är en mycket tydlig strategi från vår fiende. För han vet att en församling som förstår vad bön, andlig krigföring är på ett sunt sätt och vet vad den apostoliska församlingens syfte är, det är en segrande församling. En församling som har tappat fokus på Jesus och uppdraget blir en församling som tappar kraft, man tappar sin seger, och tappar man sin seger, då tappar man segerkraften. Men det som är intressant då, när man läser Esra bok och Haggai och de här böckerna, det är att nu ligger arbetet nere. Men så händer någonting, och det är det jag vill trycka på idag lite grann. Om du läser i 5:e kapitlet så börjar man att bygga på templet igen. Och då finns det en orsak till det, varför man börjar bygga. För det står så här, och profeten Haggai och Sakaria profeterade för judarna i Juda och i Jerusalem och Israels Guds namn som de var uppkallade efter. Zerubbabel, Shealtiels son och Jesua, Josadaks son började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Så står det. Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Den profetiska dimensionen hade inte funnits tidigare. De hade inte varit där. Så när modet låg nere och när motståndet hade injagat skräck i dem så templet låg nere i många år, så fick de nytt mod till sig när profeterna kom. Och det finns en rädsla idag. Lyssna här nu. Nu är jag väldigt konkret, men det kan jag vara Bollstabruk. Jag var i Finland också på konferensen vi hade i Livets ord i Åbo, så predikade jag så att de satt, vet du, med krigshjälmar på sig. Jag sköt skarpt. Men det var så bra så jag ska tillbaka i sommar på deras sommarkonferens Livets ord. Mycket bra var det. Men varför, jag ska säga så här, att många församlingar idag är livrädda för den profetiska tjänsten och profeterna. De släpper inte in dem. För de vet att släpper jag in dem i församlingen, då kommer de att säga saker som är sant, som vi måste ta tag i. Och det vill vi inte. Så man är rädd för den profetiska tjänsten. Man är rädd för predikanter som predikar profetiskt. Man är rädd för bönemänniskor som börjar be profetiskt. Och så ser man till att man stänger dem ute. Därför vi vill inte ha med dem att göra. Och så länge man stänger ute den profetiska dimensionen i en församling, så kommer församlingen att vara motfälld och församlingen kommer skjuta sig i foten hela tiden. Och det kommer inte hända någonting. För att det som hände är ju att de får mod till sig. Och det som jag tycker är intressant är att profeterna, de tog inte över. De liksom kom inte och sa att nu vet vi bäst och nu ska vi leda arbetet här. Utan det står att de hjälpte dem. Att vara profet och att leva ett profetiskt liv, det handlar inte om att ta över och vara auktoritär, utan det är att komma med profetiskt tal. Bara med sin närvaro kan du vara med, vet du, och du har säkert känt det när du kommer till sammanhang att folk uppfattar dig som profetisk. De vaktar sin tunga för de vet att nu har vi en profet ibland oss, eller en person med profetisk gåva. Och då blir de tysta, de här religiösa människorna. Jag har upptäckt så många gånger. Och ibland jag har kommit, för, om jag får vara personlig i Bollstabruk, det är lite hemma. Eller hur, Lars-Åke? Jag får vara lite personlig. Ja, du får väl ta städ upp efter mig sen. Men jag har varit till församling, varit kallad till församlingar. På märkligt sätt. Och jag själv har blivit förvånad över att jag har blivit kallad till vissa församlingar, för att jag vet ju lite vad Gud har kallat mig till och jag är väl lite annorlunda på olika platser. Men det slår aldrig fel. Då är pastorn ledig. Ja. Då är pastorn ledig. För då slipper han ju möta mig. Då kan han ju bara skriva ett mejl sen och tycka lite. Men då reagerar jag, vet du. Så då åker jag hem till dem direkt om det skulle vara så. För 2 veckor sedan så var jag med de här ungdomarna. Jag var då i 2 olika pingstförsamlingar. 350-400 medlemmar styck. Och på bägge ställena var pastorn ledig. Så sen så skrev jag ett mejl till dem bägge två. Vi hade predikat och vi hade profeterat. Så att de ska veta det. Så rak. Men det är så typiskt. Det handlar inte om mig. Men ni förstår vad jag menar. Så är det med dig också. När vi lever ett profetiskt liv, så då vet de det. De känner det. Men du vet, det står att i vers 5 så står det så här. Guds öga vakade över judarnas äldste, så att man inte kunde lägga något hinder i vägen för dem innan saken hade kommit inför Darius. Alltså, den profetiska tjänsten öppnade en väg och stängde motståndarnas attacker. Det är som att den profetiska tjänsten står liksom i gapet på något sätt som en väktare. Och om vi ska få se det vi kallar för väckelse bryta fram i Kramfors kommun här och ni som jobbar och bor här, så är jag helt övertygad om att det som behövs för att liksom det ska skjuta fart, det är inte att någon ska komma och ta över. Men det är att de som har profetröster, de som är profetröster, de vill Gud använda. Det kommer vara tufft. Sätt, Lars-Åke, känner jag, ni är profetröster. Då vet jag att kampen finns där. Och vi vet att vi skulle vilja säga saker i vissa sammanhang, men man har inte mandatet för att man ser till att man stänger ute den profetiska anden. Har det ingenting med personen att göra, förstår man rätt? Men den profetiska anden vill man inte ha. Utan man vill leva kvar i en kulturell bubbla, en kontext. Och det här ser jag ju gång på gång, vet ni. Och det står så här i kapitel 6, om du bläddrar fram och så tittar du i vers 14. Nu ska man inviga templet. Och det står att, det här är fantastiskt, judarnas äldste byggde vidare och gjorde stora framsteg i arbetet. Hur då? Jo, genom profeterna Haggais och Sakarias profetiska tal. Alltså för mig, det här är, de var motfällda, de hade avskräckts för det kom motståndare som ville försöka lura dem att vara med. Men de vågade säga nej, ni får inte vara med. Konsekvensen blev att det gick ner. Sen kom profeterna och ingjut mod. Och då hände någonting i det osynliga, det skapades en väg. Så det står att de gjorde stora framsteg genom profeternas tal. Och jag tror inte att de stod med upplyfta händer och skrek och profeterade. Jag tror att de samtalade med dem. Jag tror de stod sida vid sida. Fysiskt och bara samtalade i bygget. Och ingjöt mod. Och så frigjordes någonting i deras ande och deras hjärta. Och de fick mod till sig. Och jag är helt övertygad om att oavsett vilken tid vi är inne i, skördetid, om det är torktid, om det är istid eller om det är ökentid i församlingen, så är det ändå en segertid. Om vi tillåter den profetiska dimensionen att tala till oss. Problemet är att alla vill inte ta emot den profetiska anden i församlingen. Utan man ville leva kvar i sin kulturella bubbla. Och tro att man kan jämställa församlingen med en annan förening. Vilken som helst. Jag är ju medlem och ger. Ett, två. Det kom det. Det kom. Men församlingen är något mycket, mycket mer. Men om de inte vill. Så kan man.
Så när jag ser på församlingen och går till in, så för det första så tror jag och övertygad om att Gud arbetar i en församling. Och ska man vara med i församlingen och se det vi kallar för väckelse, då måste man faktiskt också acceptera den profetiska dimensionen. För i det finns växtkraft. Har jag fel? Det där har blivit så mycket religiösa församlingar. Och det gör det så ont att vi i Sverige, om vi tänker på pingströrelsen, det är uppvuxen. Jag är ju väldigt bred så, men jag tackar Gud för pingströrelsen.
Men det är med sorg jag kan komma till församlingar och känna att det är stendött. Och man känner, men vad är det som har hänt? Man har stängt ut allt. Och man ärar inte tjänstegåvorna, man undervisar inte om tjänstegåvorna. Man blandar ihop nådegåvorna och man, det är allt hopkop. Och väldigt sällan man hör någon profetera i bänkarna. Väldigt sällan man hör kunskapens ord. Inte ens ges tillfälle för det. Allt det här, det är klart att vi kanske inte kan profetera hur som helst, när som helst. Det är inte det jag säger. Men man känner atmosfären. Att det är någonting som har dött. Och då... receptet på det här då, för det är ett tillstånd som bara har skett på grund av att man inte har gett sig. Vi läste ju igår, vet ni då, från Haggai. Och den boken är ju helt fantastisk. Haggai, ska vi läsa det idag igen eller? Är det bra? Haggai är bra. Haggai, och igår så läste vi från kapitel 1, och det gör vi nu också då, men vi läser då det vi läste på slutet igår om vers 12. Och det här är ju samtida då. Zerubbabel, Sealtiel son, översteprästen Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord. Så profeten och den profetiska rösten i vår tid 2013 är inte oviktig. För Herren säger i sitt ord också att jag gör ingenting utan att först berätta det för mina Herrens profeter. Nu är man ju inte profet bara för att man skriker och kontroversiell eller profeterar ibland. Det är inte samma sak. Att vara profet är ett ämbete, att ha profetisk gåva, det är en nådegåva. Så bara för att man profeterar så är man inte profet. Jag tror till och med att profeter profeterar väldigt lite jämfört med de som har profetisk gåva. En profet har en större överblick, men en annan predikan. Men vi ser att de litade och lyssnade på Guds röst och till profeten. Och sen så sänder Herren en iver över folket för att de lyssnade. Gud såg att det fanns ett förtroendekapital bland folket. Återigen, vill man inte så behöver man inte vara med. Men om man inte vill idag, då ska man heller inte be om väckelse. Den apostoliska församlingen, vad menar jag då? Har vi lite sån här PowerPoint? Ska jag se. När skulle vi fika förresten? Ska vi? Ja. På kvart. Kommer nu. Ja. Kan jag ta några bilder? Eller vill ni fika direkt? Ja. Precis. Nej. Jag tar med lite bilder för det kan vara roligare att titta lite grann så där också. Ja. Alltså när man pratar om den apostoliska församlingen, det är kanske ett begrepp som vi är mer eller mindre vana vid, men apostolisk församling, apostolos, utsänd, utsändande. Alltså för mig så är Guds församling, vi har pratat mycket om det här och jag har försökt undervisa på bibelskolor och konferenser och så här, och alltså vi måste förstå att församlingen är inte församling bara för att vi är en förening, utan församlingen är en helig institution med människor som älskar Gud av hela sitt hjärta. Där tjänstegåvorna finns, som jag sa. Och där nådegåvorna fungerar. En apostolisk församling tänker inte samfundsmässigt. Samfund är ingenting som det står talas om i Guds ord. När jag tänker på församling och när jag undervisa om församling, mediterar och läser Guds ord, så tänker jag utifrån apostlagärningarna. Sen har ju kyrkohistorien gett sitt med olika förgreningar och ända från 1000-talet och 1500-talet och Martin Luther, och sen kom ju kväkarna, hugenotterna, ni vet, hela frikyrkoträdet, om du har läst det, du kan det här. Men alltså för mig är församlingen en apostolisk församling för att vi är inget samfund, utan det är gränsöverskridande. Och den har du, grunden är Efeserbrevet 4:11. Den lokala församlingen, den grupp människor, där bör det finnas så långt det är möjligt 5 stycken tjänstegåvor som finns med. Gör det inte det så får man ta det. Det finns de församlingar jag har mött som har 3 i ledarskapet, men det kanske man alltid har ju kanske en tjänstegåva som är lite huvud gåva som sticker ut lite mer. Men så kan man ha fler gåvor i samma person. Förstår ni? Man kan vara en apostolisk herdegåva. Man kan vara en lärande profet. Man kan vara en profetisk lärare. Man kan vara en evangelistisk herde. Och man kan vara en profetisk evangelist och evangelistisk profet. Men alltid finns det någon som sticker ut lite mer. Och det handlar om för mig, när jag tänker på Guds församling, då är det att det handlar om expansion. Att expandera Guds rike. Det handlar inte om att värva medlemmar till den lokala föreningen. Så vi får fler som kan ge tionde, så vi kan behålla kyrkan, så vi kan ha möten, så vi kan offra till mötena. Guds rikes perspektivet är för mig det enda. Att Guds rike ska expandera. Och eftersom Guds rike är där hans herravälde råder och hans vilja sker, så innebär det att överallt där jag är, där är Guds rike med mig om jag vill leva i detta. Det grekiska apostolos Och ni ser ju utsändande. Det latinska missionarius är missionär. Och för mig, det hinner vi inte gå in på nu. Det är skillnad på att vara apostel och vara missionär. Men det hinner vi inte nu. Men det är total förvirring i Sverige. Totalt. Den heliga ande producerar den apostoliska församlingen i den första kristna församlingen. Den läser apostelgärningarna. Det var kraft. Och för att Guds kraft ska bli synlig så måste vi visa vår kraftlöshet. Ja. Den heliga ande i den apostoliska församlingen producerar kraft, passion från förlorade. Om vi tappar Lukas 19 och 10, passionen för de som ännu inte har tagit emot Guds rike, tappar vi det, men har allt andra, då har vi tappat allt. Ni vet, jag har varit med i stora församlingar till och med där man har tappat nöden. Man har tappat fokuseringen. Man är ute och irrar omkring. Och man diskuterar lärofrågor. Och man diskuterar och man beslutar. Och man klubbar och protokollför. Och Guds rike, det växer inte ett dugg. För Guds rike i det är kraft. Okej? Okay? Den heliga ande producerar renhet, alltså omoral, synd. Allt det här, det måste ut. Får jag ta några mer bilder? Nu kanske inte ni förstår allt för att det här visar nu, det har föregått av två andra seminarier som jag brukar ha. Men jag gick på direkt här för jag tror ni vet det här. Jag tror det. Den apostoliska församlingens riktlinjer har jag skrivit det. För mig så är det att församlingen, den har ett globalt uppdrag från Gud. Det handlar inte bara som Lars-Åke till exempel. Han är föreståndare i en apostolisk församling. Han är alltså inte bara föreståndare för medlemmarna i Bollstakyrkan. Han är föreståndare och pastor för hela Bollstabruk och närområdet. Det är ett globalt uppdrag. Det är ett globalt budskap. Alltså alla de här samfundsetiketterna, den här strukturen, det västerländska kulturen, att vi ska begränsa oss hela tiden och vi ska pinka revir och vi ska liksom markera, positionera. Den finns inte i den apostoliska församlingen. Den är gränsöverskridande. Och därför så kommer människor som inte klarar av att vara med i religiösa församlingar, för förstår ni uttrycket, de kommer att söka till apostoliska församlingar som tänker annorlunda, som har en annan utgångspunkt, alltså apostlagärningarna, som inte har en västerländsk struktur men som har en gudsrikes kultur. Budskapet är globalt, det är en global mission och den apostoliska församlingen är en global väckelserörelse faktiskt över hela vår värld. Och det här sträcker sig längre än ett litet samfund. En apostolisk tjänst och församling då kan man tillägga, det är samma sak, både tjänsten och församling är inte egen kraft naturligtvis. Varför? Det är ju självklart, ja. Men jag måste skriva det därför att det är inte alla som förstår det. Jag har sagt, om man hör Gud säga någonting, då ska man göra det han säger. Om vi inte hör Gud säga något, då ska man inte göra något. Det är det som är skillnad på en apostolisk församling kanske och en församling som har hamnat i ett religiöst mönster. Man jobbar på fast man inte har hört Gud. Och jag har sagt till några församlingar ibland som har jobbat sig så trötta i så mycket så kallad verksamhet, förstår ni, så att de är helt slut. Och jag har sagt, men lägg ner alltihop. Och det som Gud säger att ni ska ha kvar, har ni kvar. Och då var det tur att ni tog bort det ni höll på med som inte var Gud. Är jag för radikal? Apostoliska tjänsten är inte positionstänkande. Alltså för mig så finns inte det begreppet överhuvudtaget. Jag förstår inte hur folk tänker överhuvudtaget. Om man tänker utifrån de fem tjänstegåvorna som är givna av Gud För man tar sig ingenting i Guds rike. Nådegåvorna anden ger det han själv vill. Alltså så, jag kan inte armbåga mig fram. Det, är inte, det var som en sa, en grannförsamling som har hjälpte lite. Han sa så här. Jag vill så gärna känna Gud. Skulle jag kunna få leda mötet på söndag? Ja. Så vi sitter ner med den brodern och sa. Men du menar att känna Gud det innebär att du ska, det är plattformen du söker. Det är synligheten, det är bekräftelsen du söker. Är det det att känna Gud? En annan kvinna som sa så här, åh, jag längtar efter att känna Gud. Kan du hjälpa Morgan ut så att jag får sjunga i församlingarna? Sjunga och spela. Jag har gjort så många egna sånger. Ja, det ska vi kunna göra för sig. Men att om det är samma sak som att känna Gud eller inte, då förstår jag inte frågan. Du kan väl känna Gud precis var du är någonstans. Jag har en god vän till mig som var pastor i en församling. I en välmående församling. Han upplevde bara att Gud sa till honom att nu tar du ett break. Och han upplevde, det låter konstigt, men han upplevde verkligen hur Gud sa till honom detta. Så han tog ett vanligt jobb. Det är många pastorer som blir trötta och utbrända. De börjar köra buss. Men den här pastorn, min gode vän, han fick ett tilltal. Du ska köra buss. Och när han berättade för mig så tänkte jag, ja, den här, jag känner honom att jag vet att han gör ingenting om inte Gud säger det. Men det lät väldigt så här, du vet, man kände. Han upplevde det. Efter 1,5 år, när han körde ner så här stora, långa resor ner till Grekland, som han var 2 chaufförer. Det måste ju vara 2 chaufförer. Så han körde mellan Stockholm och Aten. Som han ledde så körde de hem så långa bussturer. Det som hände var att alla de chaufförer som han körde tillsammans med, de fick han leda till frälsning. Och enda ny chaufför blev frälst i hans närhet. Han hade lett över 100 personer till frälsning på 1,5 år i de här bussresorna. När han umgicks med folket som han aldrig hade sett i en kyrka. Aldrig hade satt sin fot i en kyrka. Och han sa det till mig Morgan, alltså, det var en erfarenhet att jag upptäckte plötsligt att den apostoliska tjänsten som vilar över mig i församlingen, den lämnar inte mig när jag börjar köra buss. Och den profetiska dimensionen, den fanns kvar också. Ja, den till och med förstärktes. Så jag fick vara med och bryta ny mark i människornas hjärtan när jag körde buss. Så han upptäckte att jag, och så var han del av församlingen fortsatt. Så han ledde fortsatt i ett globalt tänk, en global mission. Att det var inte positionstänk, han gjorde det Gud sa. Det är inte kyrkopolitisk anpassning, ni vet allt det här. Det är inte att vara apostolisk församling. De apostoliska ämnesområdena, här brukar jag fördjupa mig en hel del i, men det ska vi inte göra nu. Det är att en apostolisk församling är banbrytande. Vi är inte bara uppehållande. Ska upprätthålla en verksamhet. Ungefär som Svenska kyrkan måste ju ha gudstjänst varje söndag enligt deras kyrkoförordning. Det vet ju Lars-Åke. De måste ha det. När jag sökte, när vi skulle ha en gemensam musikkväll i vår kyrka hemma, så skulle vi ha det på söndagkvällen. Då var vi tvungna att ha med textläsning och allt det här för att de skulle inte ha gudstjänst på söndag förmiddag. De skulle lägga den på kvällen. Och enligt kyrkoförordningen så fick man inte liksom ha det hur som helst. Utan det var så här. Och det må ha hänt. Men den apostoliska församlingen, den bryter igenom. Är banbrytande. Bara gå framåt. Guds rike ska expandera hela tiden. Sända ut. Det ska vara kraft. Det ska vara multiplikation. Det är proklamation av Guds sanningar. Det skiljer sig från en normal frikyrkoförsamling som bevarar, konserverar, bevakar, stänger ute, begränsar. Men apostolisk församling är alltid, liksom hela tiden bryter igenom. Man proklamerar Guds ord, man profeterar, man multiplicerar, man sänder ut människor för man är apostolos. Hela tiden Guds rikes tänk. Och när ledarskapet i en sån församling får tag i de här bitarna, vet du. Vilken typ av församling vi är. Du vet, då liksom sprängs begränsningarna. För att ta ett mycket konkret exempel. En församling på en ort har ju all rätt i världen att expandera in till andra orter. Utifrån den DNA och den apostoliska smörjelsen som vilar över en församling. Jag kan ju inte se att jag ska be om ursäkt. Vi i Hagfors nu, i norra Värmland. En församling som samlar kanske 50 människor en söndag om det är bra. Hade alla stannat kvar som vi har döpt och välkomna så har det varit 122 stycken vid årsskiftet. Vi börjar med 9 stycken. Vi har ingenting att skryta med. Nu börjar vi möten i Karlstad till hösten. I Karlstad av alla ställen. 9 mil söder om oss. Varför då? För det första, Gud har sagt det. Och han sa det för 7 år sedan. Vi var på gång 2009, men det var inte timing. Men nu ser vi Gud har lagt pusselbitarna på plats. Så nu börjar vi med möten, samlingar för ett 25-tal, kanske 30-tal unga människor som har fångat och kommit i kontakt med vår andliga DNA som är apostolisk. Och den skiljer sig från andra församlingar i Värmland. Tro mig, vi är kända för det. Men vi är en högst normal församling. Vi är ingen spejsad församling. Vi gillar inte flakiga möten. Vi gillar inte konstiga manifestationer. Vi är stenhårda på själiskhet. Vi tar itu med det som är osunt. Men vi är apostolisk församling. Vi vill multiplicera. Vi har aldrig varit en stor församling. Men vi har varit en multiplicerande församling. Så våra ungdomar får tag i någonting. Och nu går de med det. Och det är genom dem i Karlstad, de bosätter sig där nu jättemånga till hösten. Så vill de fortsätta med samma DNA och sagt, Morgan, du måste komma och fortsätta arbetet. Men gör det hos oss i Karlstad. Så har vi bett tillsammans och känt, ja men det ska vi göra. Grundläggande knutpunkter, ska vi ta det här innan kaffet då. Som för mig är givet i en apostolisk församling. Och nu vet ni ju skillnad på en apostolisk församling och en kanske mer traditionell församling utifrån den kulturen. Det är det profetiska ordets absolut givna plats. Utifrån det vi läste så tror vi att det är bara då det ges utrymme att växa. Allt profetiskt tal, alla profetior ska prövas. Och de som profeterar, de kommer alltid göra fel. Kommer profetera fel. Men de som har profetisk gåva och aldrig profeterar, de gör alltid fel. Någonting som kännetecknar, och det här är internationellt också, när jag ska säga allt jag säger. Det här är någonting som går igen. Det är skärpan, den profetiska skärpan, klarsyntheten in i andevärlden. Att andevärlden är en verklighet. Att församlingen är insatt i ett krig. Utan att skrämma människor eller vara för, hur vill säga, brutal. Så skärpan i andevärlden. Det som Lars-Åke var inne på. Att det finns faktiskt de som inte ens förstår det. Fast man är insatt som ledare då. Det är skrämmande. Att man har ledare som inte förstår andliga verkligheten. Jag menar, människor som då kommer från en okult verksamhet som har gjort astralresor och befunnit sig på andra sidan jordklotet och lämnat sin kropp och sen kommer tillbaka och de här har vi mött. Om inte ledarna i församling då har den kunskapen och förståelsen, hur ska vi då kunna hantera det? För andevärlden är en verklighet. Den verkligheten har vi levt i 20 år i norra Värmland. Det är väldigt mycket sånt där. En annan knutpunkt, växtpunkt, är ju styrkan mot externt andligt tryck. Det finns en styrka i de församlingar som vill vara apostoliska. Det finns en styrka. Det finns en anledning till att vissa församlingar inte står emot andligt tryck. Som faktiskt faller ihop fullständigt. Det är religiositet. Det är ju liksom andra diket. Man är så religiös och man vill ha fromheten som en mask. Och man, du vet, men man lever inte i det. Man vet vapnen som jag sa igår, men man vet inte hur man ska använda dem. Så styrka mot externt andligt tryck kommer alltid finnas. Men vi kommer också kunna hantera det. Den sista punkten där, den finns ju mycket att säga om varje punkt, men den är jätteviktig. Den har jag känt personligen att den kanske är en ryggrad, i varje fall i det lokala arbetet jag står i. Det är stabiliteten. En apostolisk församling som har fångat någonting, som lever ut det profetiska ordet och vågar gå med hela evangeliet. De får en stabilitet. Stabiliteten sitter i att man vågar vara tydlig. En apostolisk församling och dess ledarskap kommer aldrig bli mer tydligt än där man predikar, där man undervisar. Så stabiliteten i anden, stabiliteten i karaktären och fokuseringen på visionen. Vad var det Gud en gång sa? Vad var det Gud sa egentligen? Det har vi fått gå tillbaka till och fråga oss ibland. Så här, vad var det Gud sa? Vad var det han sa? Ja, vi har skrivit ner det. Vi går tillbaka i pärmen och tittar. Detta sa Gud oktober 1998. I mars 99. September 2001. Och så får vi tillbaka trycket igen. Så att hela tiden, de här fyra enkla punkterna, de är liksom knutpunkter men också växtpunkter, en multiplikation. Så ja, det ska jag inte, det tar vi sen om ni vill. Ja. Så jag vill bara ha det här sagt i andevärlden att i Kramfors kommun och de här församlingarna som finns här och så tror jag att Gud vill resa upp den apostoliska dimensionen ännu tydligare. Och det profetiska liksom i det. För det kommer att samarbeta. När den apostoliska tjänsten och den profetiska tjänsten möts. Då gnistrar det. Då är det grejer som händer. Så jag vet att Ove Lindeskär, han sa en gång. Han undervisar ju på sina CD-skivor. Och han sa någonting väldigt bra en gång. Han har sagt mycket bra, men. Men han sa en sak som jag verkligen håller med om. Det är att en församling som ska bryta igenom och ska växa. Och då tänkte han utifrån en traditionell frikyrkoförsamling i Sverige. Kan inte ledas av en, alltså spetsen på ledarskapet, föreståndaren. Kan inte vara en helt utpräglad herde. Det måste vara en med apostolisk tjänst. I vår församling. Så har vi avskilt fyra stycken i församlingen som vi har sett har herdegåvan. Och de tar mycket om omsorg och själavård i församlingen. Sen har vi en i ledarskapet som har ett herdehjärta som har övergripande ansvar. Jag är inte den som har mest herde i mig hemma. Jag är mest aposteln och profeten. Och så till viss del läraren hemma. Men en apostolisk församling ser hela tiden möjligheter att bryta igenom. Och i herden så finns det en annan gåva som måste finnas. Det är omsorg och plåstra om, själavård. Det är jätteviktigt. Men om den ska vara den som ska göra jobbet och gå före, då kommer det aldrig bryta igenom. Nej. Så Gud behöver mångfalden. Det är jätteviktigt. Fader, vi tackar dig att vi får be tillsammans. Bara tacka dig för att det jag försökt dela ska få gå ner i vårt hjärta. Välsigna den här regionen, Fader. Vi ber bara att du ska fortsätta och resa upp bönemänniskor. Resa upp dem som vill gå med dig, Fader, i de här bygderna. Välsigna dem som inte kunde vara med idag. Helige Ande, tack att du gör någonting i oss. Uppmuntra oss framför allt. Uppmuntra oss och låt oss få känna här idag i Bollstabruk att vi är en del av någonting mycket, mycket större som inte vi kanske ens kan förstå. Men du har insatt oss i ett mycket större sammanhang och tillsammans med alla de heliga över hela vår värld som vill gå med dig så känner vi en enhet i anden, Fader, i Jesu namn. Att tacka dig. Amen.